Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu närmar det sig, hörni, Holy Craps Retreat.
Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade, för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal, där jag sitter nu.
Ja, och det är inte vilken plats som helst, utan den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut.
Ja.
Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla fina möten. Och
Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden, och det kommer vara varma poolbad, och det kommer vara som en ljuv dröm.
Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak, så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela
ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så,
man känner energin när man...
Ja, jag vet. Life force is flowing. Okej, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är 4 dagar av ljuv Portugal, luft och magi. Och sen 2 veckor senare, den 12 september till 15 september, så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår 3:e omgång där. Och där har ni säkert sett och hört.
Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem.
Ja.
Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången.
Mm. Så in och spana in på holycrapco.com för att läsa mer om de här 2 fantastiska retreatsen, så ses vi i sommar!
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda.
Och mig Matilda.
I den här podden så pratar vi om självutveckling ur ett spirituellt perspektiv. Vi pratar om holistisk hälsa, vi diskuterar alla olika lager av världen, de som vi inte kan se, och utmanar olika samhällsprogrammeringar.
Ja, det låter väl spännande. Och den här podden brukar vara solavsnitt med dig och mig, men den här veckan så har vi ju en fantastisk intervju, och det känns ju jättekul.
Verkligen, så att då och då så kör vi in lite intervjuer av folk vi känner oss inspirerade av, folk som expanderar oss eller ämnen som vi är nyfikna på. Men du befinner dig i Portugal.
Ja, jag har landat här nu på min resa som kan pågå i en månad eller i 6 månader. Vi får se. Men jag har i alla fall kommit fram till Portugal, och det känns så himla underbart att vara här.
Mm. Jag ser redan att det blivit lite brun.
Ja, men jag tror att jag var ju brun för 2 månader sedan, så att jag tror att det liksom ligger nära i huden. Mm. Men absolut, det är ju 23 grader och sol här, så det är så härligt.
Ja, och denna veckan så kommer jag hälsa på, så jag åker på lördag till Portugal i en vecka, och då kommer ju vi bland annat att besöka en helt fantastisk plats som ni kanske redan har sett på Instagram.
Ja, alltså vi kommer ha ett retreat i Portugal i augusti. Sista helgen i augusti så bjuder vi ner er hit för att ha en fantastisk tid tillsammans, och den här platsen är helt otrolig. Den är så magisk.
Ja, och vi har ju märkt att att när vi ska hålla våra retreat så är platsen vi gör det på så oerhört viktig. Det måste vara rätt energi. Platsen måste kunna hålla energin för att det som skapas, vi skapar, det blir en så hög energi under de här retreaten att vi har märkt att många lokaler håller ju inte för energin utan saker går sönder, teknik strular, men den här platsen känns ju som att man verkligen kan alltså dyka hur djupt som helst.
Ja, nej men den, det är 5 hektar land och det är odlingsområden. De odlar alla grönsakerna till maten som vi kommer äta på plats. Finns massa olika små områden runt om på gården där man kan sitta och integrera. Det finns liksom som små hängstolar i träden lite överallt. Det finns ett jättestort poolområde som är så vackert och härligt. Och så, här, så vackra rum. Men det är liksom, det är en plats där du verkligen kan både vara social och njuta av umgänget med alla andra, men även ta dig tid för dig själv. Så att jag var där i september på en utbildning och kände bara att jag vill aldrig åka härifrån. Och det var så mysigt att just bara få vara i den här grundande energin. Det är helt tyst. Det ligger liksom lite ute på landet utanför Lissabon. Ja, nej men alltså jag kan go on and on. Det här, ja.
Och sen så är det 30 minuter till havet och man vill göra lite utflykter dit. Men jag gillar ju sådana här känslan när det är på landet, lite avskilt och man verkligen så här, det finns ingenting som stör där ute. Och det här är ju också en dröm som lite går i uppfyllelse då vi båda haft en vision om att vi kommer hålla retreat världen över på olika fantastiska platser. Så att det här känns ju som starten på det in i det nya Holy Crap.
Mm, verkligen. Nej, men det här retreatet finns att boka och läsa massa mer på hemsidan holocrapco.com. Och sen har vi även ett retreat i Skåne på Österlen 2 veckor senare. Så det kan ni också gå in och läsa om ni vill hänga med oss på hemmaplan istället. Mm. Och det är ju ett ställe, Bäddar och Ängar, där vi har varit 3 år i rad nu. Och det är ju också helt magiskt. Så att välj er plats om ni vill följa med på ett Holy Crap retreat så ses vi där.
Och denna veckan så träffar ju jag, Amanda, Josefin Dahlberg för en intervju. Och det var så kul för att vi pratade om det precis i början av avsnittet. Hur vi träffades första gången, hur Matilda smög fram till Josefin på Gina Tricot 4 år sedan. Hej, vill du vara med i podden? ja, nej men det känns som en annan värld. 4 år sedan. Vem var man ens? Så ni förstår, det har hänt mycket i både Holy Crap i våra liv och i Josefins liv. Och det här blir en intervju där vi går mycket djupare. Vi pratar om trauman, vi pratar om programmeringar, vi pratar om hur det är att vara mamma i dagens samhälle, hur det är att själv gå igenom och läka trauman, programmeringar samtidigt som man har fått den stora gåvan av att vara mamma till ett litet barn och hur man ska tänka när det kommer till programmeringar och att föra vidare till sina barn och alla de här tankarna man har kring det. Och vi pratar även om manifestation och det är ett ämne som Josefin brinner för väldigt mycket. Nej, men så det blev ett härligt samtal tillsammans med Josefin och jag vet inte, jag tror inte hon behöver någon närmare presentation här i podden, i vårt community. Jag tror att de flesta har koll på vem Josefin Dahlberg är. Men om du inte har det så är hon en wellness-influencer från början. Hon har Body & Soul-appen som är en app där du får allt från recept till korta träningspass till hur du ska träna utifrån din cykel och massa annat skoj.
Ja, men det är så himla kul att ha med Josefin och vi är ju så himla inspirerade av henne. Hon har ju onlinekurser, hon inspirerar varje dag på sin Instagram. Hon är ju verkligen en person som många älskar att följa just för att hon lever precis som hon lär.
Ja, så därför kände vi att det var på tiden att vi bokade in en ny intervju för att checka in hur läget är nu så här 4 år senare.
Ja, det ska bli så kul att få ta del av det här samtalet. Jag tycker vi välkomnar in Josefin.
Ja, välkommen in Josefin Dahlberg.
Hej och tack så mycket.
Ja, välkommen tillbaka.
Det är ju på tiden.
Alltså vi sa det att när vi spelade in förra gången, för jag satt och tänkte på det på vägen hit, då satt vi för det första i en världens minst eller så här poddrum, kom det var som en liten så här kapsel typ.
Ja, exakt.
Och sen vet jag så här, du berättade för oss att du var också så här hemligt gravid med ditt första barn. Så det var länge sedan.
Ja, men det måste ju vara typ 4 år sedan då.
Ja. Ja, det var det, 2020.
Ja, för mig föddes ju i oktober och det är 3,5 år sedan. Och jag tänkte att i början då, om det var början av graviditeten, så måste det ju varit på våren.
Ja. Och jag minns också att jag och Matilda, vi var på Götgatan och vi skulle så här, jag vet inte, kolla i butiken eller någonting. Och då tror jag att så här, Matilda fick syn på dig,
Gina Tricot.
Exakt. Hon bara, där är ju så fin, ska vi inte fråga om hon vill ha med podden typ? Jag bara, så här, lite awkward, jag bara, då får du gå fram, jag tänker inte gå fram. Så jag till och med, okej, jag går fram och frågar. Hej, vill du vara med i vår podd?
Ja, men så kul. Och men vi har ju träffats mycket sedan dess. Det men kul att få göra en liten update här i podden också. Jag lyssnar ju ofta på er podd. Och jag lyssnade senast häromdagen på er internationella podd. Så mycket härligt content som ni skapar.
Tack. Ja, men så fint. Och jag tänker på din resa, vi kommer gå in på den idag, men det känns som att det har hänt så mycket i ditt liv på de här 4 åren.
Mm.
Alltså både i det yttre men också på det inre.
Verkligen. Mm. Gud ja. En stor omställning som jag känner att jag fortfarande är i. Och det är framför allt det här att jag har varit så mycket i mitt maskulina. Mm. Och försöker att ställa om, balansera om, att få en bättre balans och att vara mer i mitt feminina.
Mm.
Och det skulle jag säga är liksom övergripande, för det tar ju sig uttryck i typ allt.
Ja, och jag tänker du har ju också elden, du är väl dubbellejon va? Men minns rätt, sol, ascendent.
Och sen är jag också skytt.
Skyttemåne.
Ja.
Det här är så sjukt, för du är typ den tredje eller fjärde gästen på rad som har typ så här tre, alltså fire signs.
Jaha.
Tjejerna, jag tror Roxy har det också, tror hon pratade om.
Ja, det kanske hon gjorde. Jag minns inte, jag tror inte jag pratade med henne om vad hon hade för signs.
Nej, och sen du, alltså det känns
jo,
som att
vi båda var lejon i något, tror jag.
Ja, men tre så här, ja, nej men det är så kul. Och i mitt liv, det liksom fortsätter bara så här poppa in, framförallt lejon. Alltså jag har så här, typ alla de som kommit in så här väldigt starkt i mitt liv senast är lejon. Och många är dubbellejon också.
Wow.
Så det är något med den här energin som man ska in och marinera. Så jag är ju också som de säger, är ett av de mest grundande tecken. Dock känner jag inte mig så jättegrundad, i alla fall inte idag.
Jag tycker ändå att du utstrålar väldigt mycket
oxe-energi.
Folk säger
det. Och Marcus är så här, han bara, det är den största lögnen. Som liksom så här, han bara, du är den största lögnen som går runt på gatorna. Han bara, att folk tror att du är så här lugn. Han bara, ja.
Men är du en soloxe?
Jag är soloxe.
Men är inte det som folk då ser dig som? Och sen så det du känner är mer din måne? Eller din ascendent såklart.
Vissa säger att det är tvärtom. Att man så här utstrålar sin ascendent. Och jag kan tänka att det är så kanske med någon som man aldrig träffat första gången. Fast jag vet inte heller. För att vissa säger också så här. Jag har hört en annan teori. Där din ascendent är det du kommer från. Det är lite det som du är van med. Det är tidigare liv. Och din sol är det du är här för att embody. Men det är intressant med dig då. Aha. I och med att du är
båda
lejon.
Du klart alla läxor i förra.
Ja, det här livet ska vara smooth sailing.
Well, I wish. Nej, men okej. Okay. Jag är inte superbra på astro. Men jag tänker just det här. Jag minns att när ni hade det här eventet och Scorpio Rising pratade hos er. Och då sa hon att man ska i alla fall när man kollar på sitt horoskop kolla på sin ascendent. Så jag tänker att det kanske ska vara kopplat med hur man känner och det andra hur man uppfattas. Men
precis.
Det kanske är
individuellt. Ja, men ascendenten är väldigt viktig. Men sen också på tal om också, vi går in oxens period, jag tror idag eller imorgon.
Oh.
Och jag tänker alltså, jag känner den här Aries season, alltså väduren, det har varit så, vi pratade om det innan, hur har du mått de senaste 2 veckorna?
Alltså, jag var så nöjd i början av det här året att jag hade hittat en grym struktur för typ första gången ever, att jag gick till jobbet varje morgon och bara kände mig så lycklig, ostressad, mycket mer grundad än vad jag brukar vara och bara så här, var så i line, liksom, alignment med allt jag skulle göra. Och det höll i sig, liksom inte bara de här första veckorna på året, utan det höll i sig ganska långt in i typ mars. Och sen kom sen hände något.
Ah.
Och jag hade såklart då så här en stor deadline på min kommande bok och gjorde att jag var tvungen att skjuta på allt annat. Och jag älskar att vara social, käka luncher.
och bara bokade in så mycket. Men där har jag kommit så pass långt på min inre resa att jag vågar börja ställa in, säga nej, säga att så här, jag är ledsen men det har blivit alldeles för mycket. Nu måste jag boka om. Och inte bara skjuta allt till veckan efter, utan så här, kan vi ta dem 3 veckor? Eller kan vi ta dem 2 veckor?
Ja, för där är en annan sak. Så här, jag kan inte idag, men ska vi ta, eller så ses vi en timme. Du vet att man försöker liksom så här gå runt och liksom så här, och man vet innerst inne att så här, nej, boka bara om. Så får ni ta det liksom när det har lugnat sig.
Ja, men exakt. Men så att, ja, det har varit mycket senaste tiden. Ja. Och jag har absolut inte haft den känslan när jag gått till jobbet. Utan jag har snarare så här skyndat mig. Jag har känt att jag har skyndat mig igenom saker. Så att jag är redo för det här skiftet. Lite mer oxe-vibes.
Ja.
Gärna.
Ner i grundning, mer struktur. Var lite mer praktisk. Och liksom så här, kunna andas och lukta på blommorna. Och bara njuta.
Ja, och nu kommer ju våren snart förhoppningsvis. Och det gör det ju också så mycket lättare. Vara med utomhus i naturen, stanna upp i solen. Som du säger, blommor börjar komma. Så det hjälper oss ju också att så här, bli lite mer närvarande. Det ser fram emot.
Men du pratar också om det här med att men våga säga nej, våga ställa in. Och vi har pratat mycket om people pleasing senaste tiden i podden. Är det någonting du känner igen dig i?
Ja, men gud ja. Alltså, det är ju verkligen ett stort inre jobb att skifta från att vara en people pleaser till att våga sätta gränser. Och allt är ju väldigt kopplat till vårt egen självvärde. Och det är så, jag menar, vi alla föds ju med att ha superkontakt med vårt självvärde, veta precis vad vi är värda, vad vi vill, vad vi behöver. Men sen så skiftar vi då det här fokuset från att känna in till att istället ta in utifrån. Vad blir jag uppskattad för? När får jag bekräftelse? Och det är ju oftast det här att när vi ställer upp för andra, när vi är fina kanske, när vi är andra till lags.
Ja, men lite så här, låt andra ta före dig, låt andra ta kaka in. Alltså, vi är upplärda sedan vi var små det här med att vi ska låta andra gå före oss själva.
Ja, och det är klart att det finns vissa positiva aspekter av det, men den stora negativa effekten är ju att vi tappar kontakten med oss själva. Att istället för att känna in vad som känns bra så går vi utifrån vad vi tror att vi ska göra. Vad vi tror förväntas av oss. Och där tappar vi den här kontakten.
Ja, vi lämnar ju hela vårt vi lämnar ju hela vår kärna.
Exakt. Ja. Och jag kan säga att jag gjorde det till 100%. Alltså jag tror inte att jag hade, jag hade någon liten kontakt kvar som sen räddade mig till slut när jag började skapa min stora förändring och blev nykter när jag var 20 och började göra mitt inre jobb. Men där jag hade liksom tappat hela den kontakten och var ju också sån som tankade på min energi utifrån. Jag kunde så här, jag var så himla beroende av bekräftelse från killar. Och det är väldigt kopplat till liksom att jag hade en frånvarande pappa som aldrig riktigt funnits där för mig. Och då kunde jag ju så här, typ jag, när jag var kanske runt 20 plus den gång, så här, göra mig snygg, gå ut på ett fik och typ tanka lite blickar. Och sen kunde jag gå hem. Och det här är någonting som jag nästan börjat se klart och tydligt nu. Alltså jag kunde inte bara vara hemma en hel dag och typ må bra i det, utan jag var tvungen att gå ut, jag var tvungen att bli sedd av andra. Då kände jag så här, men då fick jag en liten så här kick liksom.
Och det känns också lite som att the curse of a lion, det här med liksom så här, att synas på scenen.
Jag tänker så här, Leo gone wrong.
Alltså, men jag tänker så här, medicinen är att vara lejon är väl också att kunna använda all den här kraften till att kunna ge sig själv, till att kunna liksom bara så här, vara sin egen sol och bara skina inifrån.
Ja. Och det är något som jag känner att jag gör så mycket mer idag. Men det har ju verkligen varit ett stort inre jobb att komma dit. Och som sagt, det här med när vi tappar den här kontakten innan så tappar vi också kontakten med vårt självvärde. Och vi kanske börjar förväxla att vårt självvärde ska baseras utifrån hur vi presterar. För mig var det väldigt mycket också utifrån hur jag såg ut. Och då trodde jag att jag är mindre värdefull de dagarna jag kanske inte hade gjort mig i ordning eller de dagarna jag inte presterade.
Men det här är så intressant, för att jag har haft samma sår kring utseende. Jag tror att mycket av mitt värde sitter i hur jag ser ut. Och jag...
Känner du att det kom mycket hemifrån eller från liksom vänner?
Ja, men det är som att jag har kunnat att gå in och liksom verkligen så här kolla på det nu, så här, vad handlar om, för att det också handlar så här, jag har jämfört mig mycket med andra kvinnor och så här, också så här, i kärleksrelationer det handlat om något ex och du vet, så här, verkligen så här, jämfört mig. Och jag har kunnat dra ner det till att jag fick en syster när jag var 1 år och 8 månader. Och jag tror till och med jag nämnde det här podden för något av sig sen. Och hon fick också väldigt mycket liksom komplimanger från folk i vår släkt. För att hon var så här, du vet, jätteblont hår, isblå ögon. Hon fick allt det här att hon var som prinsessa, hon var så söt och du vet, så här, bla bla bla. Och jag upplevde att jag inte fick lika mycket bekräftelse utav folk i vår närhet. Våra föräldrar, där var det ju lika. Men jag tänker morfar, grannar. Så att där fick jag liksom så här... typ en insikt om att så här, okay, för att få uppskattning, för att få kärlek, så måste jag vara söt. Mm. Så att jag tror att det kanske kan vara vanligt, för du är också systra, va?
Ja, men vet du vad, för mig är det nästan tvärtom. Att jag fick mycket komplimanger för mitt utseende, så att jag trodde att jag alltid var tvungen att se bra ut för att vara värdefull. Att min mamma kunde vara så här väldigt mycket så här, men gud, du kan ha på dig vad som helst och allt blir snyggt, och herregud, det är omöjligt att gå och shoppa kläder med dig, för du passar i allt. Och att det nästan blev så här, oh, jag har en förväntan på mig, och det kan vara alltså fram tills nu. Alltså bara för några år sedan tyckte jag det var jobbigt att till och med vara min egen mamma osminkad. För hon kan vara så här, men oj, är du trött? Hur mår du? Och det gör ju inte hon med flit, utan det är ju bara hennes liksom, hon är så himla van att reflektera utifrån utseenden. Och jag var tvungen i vissa perioder verkligen säga till henne att jag behöver få en paus från att bli yttre, alltså dömd för mitt yttre. För det är stressande för mig. Och jag tror det är så himla intressant hur ett samma sår kan komma av olika typer av upplevelser.
Verkligen, för det blir ju också att jag blir besatt av mitt utseende. Sen när jag började liksom så här, jag gick runt med en spegel i fickan, jag började liksom så här sminka, men du vet så här, kolla tutorial, men typ när jag var 17, YouTube, jag tror inte ens om det fanns då. Men du vet så här, klippte ur så här tidningsbilder på så här modeller, stod framför spegeln och sminkade mig som dem, och verkligen blev besatt av mitt utseende, för jag tänkte så här, det är så jag får kärlek. Och då fick jag också så här, under en period ganska, alltså väldigt mycket så här bekräftelse utåt liksom, från killar, från kompisar, där det var liksom mycket fokus på mitt utseende, för att jag la ju så himla mycket tid där också.
Ja, det var där du hade ditt fokus.
Precis. Och då är det så här, det skadar ju så mycket, alltså här självvärdet som vi pratar om, självkärleken, tror liksom att, men det där inne då, vad händer om jag så här, jag vet till och med så här, jag tänkte min relation jag har nu, men vad hade hänt typ om jag bara liksom så här, hade tappat allting, men du vet, utseende, hade han älskat mig då? Alltså du vet det här, det är så intressant.
Det sitter så djupt.
Ja, det sitter så djupt.
Och min KBT har ju varit mycket såklart att göra så här inre jobb och försöka läka de här såren, men också att faktiskt göra så här mini-KBT, som jag brukar kalla det för, i vardagen. Att så här, gå utan smink, nu gör inte jag det så här superofta, men jag brukar ändå försöka, framförallt har det varit mycket grejer kring min hud som har varit jobbigt, och det är inte att jag har haft någon så här superextrem akne eller någonting, men jag hade ganska mycket finnar och sånt, både typ i pannan när jag var tonåring, men sen väldigt mycket hormonrelaterat här kring käkarna, och det finns lite ärr kvar och sånt, och idag så känner jag liksom att jag har mycket bättre relation till min hud, för jag upplever verkligen att det är en relation. För förut så fokuserade jag så mycket på den och dömde den så himla mycket utifrån när jag stod i spegeln och kände
att
aldrig att den var tillräckligt bra.
Exakt som du säger, alltså finnar sånt representerar, jag vet om det är liksom så här självhat eller någonting om att inte liksom älska sig själv för den man är.
Ja, och det är därför mycket av läkningen i huden sker på insidan, både utifrån såklart vad vi stoppar i oss, både matväg och produkter och allt sånt där. Men sen så också skifta vår inre dialog med oss själva. För att ju mer vi står och hatar på det där, desto mer kommer det. Och det upplever jag verkligen att när jag fick någon insikt att så här, jag får göra det bästa jag kan med det jag har. Jag ska inte hela tiden sträva efter att se ut som någon annan, få någon annans persons hud. Jag kommer alltid ha lite större porer. Jag kommer ha lite de här ärren om jag inte vill liksom lägga hur mycket pengar som helst och energi på att ta bort det. Och det känner jag mig inte lika mån om att behöva göra idag. Och jag är mycket, min hud har hänt så mycket om min hud de senaste åren.
Det är fantastiskt. Liksom.
Tack. Men det har verkligen varit en så här inre resa. Mm. Och när jag hamnade i det där, så här, men jag får göra det bästa av det jag har, istället för hela tiden jämföra oss med andra. Mm. Så för mig var det också en ganska så här yttre metafor för vad som händer på insidan. Mm. Och ju mer jag liksom har börjat kunna göra de här inre omprogrammeringarna, desto starkare har ju också min känsla blivit av mitt självvärde. För som sagt, när vi börjar skifta från att känna in till att börja ta in och försöka bli bekräftad av alla andra, då kan ju vi lätt börja tro att vårt självvärde styrs och förändras utifrån då hur vi presterar och ser ut. Men vårt självvärde är ju alltid 100%. Exakt. Det är bara vår känsla av självvärdet som kan skifta. Att vi tror att det liksom då varierar utifrån vad vi då presterar eller ser ut, eller vad man nu har för sår. Alla har ju sina egna sår. Så att jag tror att, och också så här, ju mer kontakt vi har mot självvärde, desto lättare är det att sätta hälsosamma gränser. Desto lättare är det att inte people-pleasa. För det är ju där det hänger ihop. Att så här, sätta gränser i en direkt koppling till hur du upplever ditt självvärde. Mm. För när vi är i kontakt med vårt självvärde, som jag känner att jag är mer nu än någonsin, och hoppas att det bara kommer bli starkare och starkare ju äldre jag blir, desto lättare för mig att säga att nej, det där känns inte bra för mig. Tack, men nej, tack. Mm. Jag är ledsen, jag behöver boka om det här utan att ligga och vrida och vända mig och känna mig som en dålig person.
Alltså, ligger sån kraft i det att välja. För det man gör är ju att man väljer sig själv i den stunden istället för att liksom så här, trampa på sig själv, trampa på sina behov, vilket också föder mer utan det här, liksom så här, om jag ska kalla det självhat, det låter väldigt hårt, men just det här med att inte tycka om sig själv eller att inte känna att man själv duger. För det är det som händer när man hela tiden bortser från sina egna behov. Mm. Men det är så kul, så jag måste bara kommentera det med här med att du försöker så här gå utan smink och så. Jag har ju alltså gjort exakt likadant. Jag har liksom så här, det finns ett citat som jag såg på Instagram, typ så här, 98% av tiden ser ut som en hemlös, but those fucking 2% you should see me, typ så här. Jag går verkligen, det är liksom så här, det är som att hela varvet runt nu, för nu känner jag så här, nej men nu måste jag börja så här göra mig fin på dagarna. Jag måste liksom så här börja fixa håret, sminka mig, så för att jag vet ju också hur mycket det kan ge när man börjar ta hand om sig. Men det var som att man behövde gå igenom allt det här, att liksom så här bryta hela den här cykeln med så här utseendehetsen, utan bara så här, här är jag osminkad, jag har fett hår, jag har en boll på huvudet, jag har liksom så här skiter typ i allt, men jag känner fortfarande att jag är värdig.
Ja. Exakt, och sen när man då tycker att det är kul att piffa sig lite, jag känner också det nu, jag tror att det också för mig är mycket att så här, våren är här, nu tycker jag det är lite kul att så här, klipp på sig igen, ha lite härliga kläder, och det också påverkar jättemycket känslan för dagen. Det är klart att jag känner mig liksom ännu mer pepp och härlig om jag är nöjd och har en skön, bekväm, snygg outfit än om jag har på mig något som jag inte tycker är speciellt tillfredsställande på olika sätt.
Men det är som att man måste neutralisera här vad skönhet betyder. Att det är så här, skönhet, det reflekterar inte ditt egen värde. Men det är någonting som kan förhöja. Alltså skönhet är ju bara någonting, det ligger ju alltid i betraktarens ögon också. Men att det är väldigt hög energi, det här med att ta hand om sig själv. Kolla bara på naturen, alla blommor som bara är så perfekta som de är, utan att jämföra sig med de andra. Utan de bara blommar upp och sen står de där. Utan jämföra sig med de andra blommorna.
Och det här är någonting som jag har haft väldigt mycket så här, inre dialog kring, framförallt med min äldsta dotter som är 3,5. Hon älskar allt som är liksom glittrigt och liksom ska vara prinsessigt. Och då är hon uppvuxen med att ha väldigt neutrala liksom färger på kläderna. Jag hade mycket så här rostfärgat, beige, jordnära toner. Ja. För att jag tyckte att jag ville inte att hon skulle känna sig som en utklädd docka.
Nej.
Och eftersom att det satt ganska mycket sår i mig om att det här var en... Vi hade väldigt stormigt under min uppväxt. Det var väldigt mycket som var kaos. Men... för mamma var det viktigt för henne att det skulle se bra ut på ytan, så vi blev ofta liksom, hade perfekta små klänningar, tofsar, men jag var också ganska trotsig som barn, så jag tog alltid av mig allt och sprang ut naken, och det var en mardröm för min mamma. Nej, nu kan hon faktiskt skratta
Rebellen.
Om det. Men därför har jag känt att mina barn inte ska ha den pressen att du måste se ut på ett visst sätt, utan sitter tofsen liksom halvdant så är det fine, jag behöver inte gå och rätta till den. Alltså sådana små saker som faktiskt gör väldigt stor skillnad. Men nu, ju äldre hon blir och framförallt desto mer hon tar efter sina kompisar på förskolan, så hon älskar ju allt som är glitter, rosa. Och i början var det nästan som att jag gjorde ett motstånd mot det. Och liksom så här, nej, det ska vi inte ha. Och så var det faktiskt min kille som bara, men alltså Jossan, kom ihåg att hon är 3 år. Hon tycker det här är kul och vi ska ju inte, klart inte hemma det heller. Så nu tycker jag vi har hittat en bra balans. Att så här, vi har mycket, jättemycket roliga utklädningskläder hemma. Som de får byta om till. Men så här, på förskolan har vi vanliga kläder. För att jag vill inte att hon ska gå dit och se ut som en prinsessa. Och sen hämma det henne från att leka. För att hon inte vill att hennes klänning ska bli smutsig till exempel. Så att där har jag har också blivit någon form av läkning i mig. Att så här, men hon gör det för att hon tycker att det är kul. Jag menar, liksom, håll upp för en 3-åring. Så här, har de här beige outfiten? Eller den här glittriga
unicorn, mamma.
Och så läste jag på, hon är ju våg, så läste jag på om hennes stjärntecken.
Det är
så
här, ju Venus-styrd.
Ja men alltså, och att så här, det är så viktigt för henne med allt, att det ska vara fint och det ger henne så mycket energi. Och då kände jag också bara så här, men det är verkligen så sant. Hon älskar liksom när vi pysslar att det ska vara mycket färger och gärna så här färgglada färger och glitter och det ska vara på liksom, då blir hon glad. Så att det är också så himla individuellt såklart utifrån barn och jag vill inte heller föra över, men jag vill också vara så här en conscious parent och liksom inte bara klä ut henne till en prinsessa, för jag vill inte att hon ska få samma sår som jag. Så det också tycker jag är viktigt att så här, reflektera över. Och jag har pratat mycket med föräldrarna i vår grupp, så här, kan vi ha en gemensam regel kanske för barnen att så här, man inte har utklädningskläder på förskolan, för de tar efter varandra så jäkla tidigt. Och jag bara, gud, de är 3 år, jag vill inte att de ska behöva fokusera på hur de ska se ut, så här, ge dem ett break. Men, men nu känner jag så här, efter att ha diskuterat med min kille, med lite föräldrar, så här, ah, men nu har vi hittat en bra nivå.
Vad fint, och jag menar, det känns som att vi båda har ju barn ungefär samma ålder, men det känns som att det är mycket man också går igenom innan barn och också så här, första tiden när det kommer till ens egna programmeringar, för att det är som att livet visar det så här, här har du någonting att jobba med och det här ska inte föras över till ditt barn. Det är som att ja, men det är nästan som att man får ett nytt medvetande och att barnen reflekterar ju så sjukt mycket tillbaka.
Ja, gud ja.
Alltså de är ju som speglar.
Ja, men sådana speglar. Ja. Och det är det här, jag tänker ofta på det när de får sina liksom känslomässiga utbrott. Mm. Det blir också ofta en trigger för oss för att vi inte släpper ut våra känslor och då blir vi påminna om det. Och därför blir det så sjukt obekvämt i oss när de bara gallskriker mitt i matbutiken eller på gatan eller vad det nu är. För att vårt inre är bara så här, vi vill också bara skrika. Mm. För de flesta av oss i alla fall gör ju inte det.
Nej.
Och då blir det liksom som en sån trigger. Och min dotter hade ett sånt utbrott igår, så här riktigt tantrum som bara inte tog slut. Jag höll på typ en timme. Och hur jag då kan försöka bemöta henne med att finnas där för henne och liksom försöka hålla henne. Och sen ena sekunden vill hon inte det. Nej. Sen slutar det ofta med att hon vill bara vara nära. Liksom. Mm. Och att då inte försöka avbryta henne eller säga att hon inte får. Sen kan det ju komma mindre passande gånger såklart. Men ibland kommer de ju bara i det. Det måste nästan handla som ett trans. Liksom.
Precis, och där har jag också jobbat så mycket kring att bara så här, okej, det är liksom mitt vuxna jag som tycker att det här är jobbigt nu när liksom så här människor är runt omkring. Men August hade också ett sånt jätteutbrott på förskolan en gång när vi skulle gå hem. Och det här var, tror jag, till och med under hans inskolning. Det var någonting att han inte ville gå hem. Så att han la sig i korridoren och bara skrek och grät. Och då kände jag så här, stress. Liksom så här, alla fröknar och alla barn. Men till slut jag bara, nej men han får bara ligga här. Jag kommer liksom sitta här, jag skiter liksom att det stör. För de vill helst inte att barn liksom skriker så här, på förskolan så länge. Men jag bara så här, jag kommer bara sitta här, jag kommer hålla honom. Och sen så får jag jobba med mina känslor kring det. Men han ska inte behöva bära mina känslor kring att jag tycker att det är jobbigt.
Ja.
Utan han ska bara få äga sina.
Mm. Mm.
Har du några mer såna här... Men hur tänker du när det kommer till dina döttrar? Det är också kul att du fått döttrar när du har gått igenom liksom allt det du berättar kring liksom utseende, självvärde. Jag är ju en kille än så länge, det skulle inte få mig om jag får fler söner också.
Okej, spännande.
Det ser jag.
Nej, men alltså, min andra dotter är ju... Alltså de är så otroligt olika. Mm. Hon är ju väder, så hon har ju precis fyllt 2 år. Men i lördag, så knappt för en vecka sedan. Alltså hon är, bästa exemplet är liksom att om vi sitter, de älskar att leka med klistermärken och så har vi då en bok, massa klistermärken. Min första dotter kan sitta och så här titta och så vet hon inte vilken hon ska välja. Och så frågar hon mig, mamma, vilken tycker du jag ska ta? Ska jag ta den eller den? Och jag brukar liksom bara såklart säga, men vad säger magen? Eller vilken dras du till? Medan min andra dotter kommer och bara tittar 0,2 sekunder och bara, den! Alltså hon är så liksom bestämd vad hon vill. Verkligen så här careless. Och, vårt lilla troll liksom, som bara är så jävla... Hon är så här rolig, jättemycket grimaser, jättelätt till skratt.
Det är så kul också för att väder och våg är oppositionstecken.
Ah.
Så att alla 12 tecken har ju ett tecken att stå mitt emot.
Ah,
och vågen och vädren står ju mitt emot varandra. Så att de är lika men väldigt olika. Så att det de delar är ju att det är 2 ledande tecken. Så att det är liksom 2 starka viljor som är här också för att liksom leda. Så intressant. Och sen så, men du är lejon, så du är ju ett fast tecken precis som jag oxen. Så att vi är mer här och liksom hålla väggarna, hålla strukturer, alltså så här, se till att liksom hålla så att folk kan liksom. Och sen Josef, han är
jungfru.
Och han är rörlig, så att han är den som liksom så här, ja, följer med mer.
Gud, intressant.
Ja.
Nej, men alltså, ja, och de är ju, de leker jättebra ihop och de bråkar såklart också. Det är bara ett halvt år emellan om de är syskon. Det är precis som det ska vara. Men hon, vår andra, hon är liksom, ja men verkligen när man läser om såna här andra barnet grejer så är det så här, ja, det stämmer bra in på oss i alla fall. Hon är väldigt liksom väldigt lätt att skratt, tar det lite lättsamt. Vår första dotter, hon kan vara lite svår att vända hennes humör till exempel. Medan Zoe är, ja men hon är ju ganska som en väder. Alltså hon kan tända till och sådär. Men sen går det över jäkligt fort. Och det är ju rätt skönt. men jag försöker liksom vara medveten och tänka på sånt som, framförallt när man gör mycket inre jobb, så inser man ju också så här, shit, vad mycket man påverkas som första året i livet. Mm. Och det blir ett väldigt ansvar när man har barn. Och ibland kan det kännas så här, tungt. Men också, jag är tacksam över att jag får med den medvetenheten.
Och jag tänker så här, för jag också har känt, jag har hört att många programmeringar sätts under de 3 första åren till och med. Och du vet, då blir jag så här, kolla tillbaka på våra 3 år och bara, och gud vet jag, har varit så mycket stress kring liksom så här, eget företag. Nu håller vi på att bygga, vi är väldigt samma där. Vi båda håller på att bygga hus, vi har våra egna företag, vi är mitt i småbarnsåren. Men sen har jag också hört mellan 0 till 7 år.
Ja.
Men där känner jag så här, det är ju lätt att gå in i den här prestationen och bara så här, jag måste vara liksom den perfekta mamma. Men sen så känner jag också så här, vi gör ju vårt bästa utifrån de verktyg vi har. Och jag tror också att barn på något sätt, eller vi alla väljer in också så här sår och trauman vi ska jobba med i detta livet för att kunna expandera. Så att jag tror också en del är förbestämt och sen kan man göra det bästa man kan utifrån sina förutsättningar och verktyg.
100%. Ja. Och ju, om vi går in i den här prestationen då blir det inte heller rätt.
För då hamnar vi i vårt mind, då är vi inte i hjärtat.
Exakt. Mm. Och också så här, jag brukar påminna mig ibland om att så här, barn föds i så sjukt mycket olika förhållanden och möjligheter. Mm. Och vi har ju sånt sjukt privilegium som vi har här. Mm. Och jag bara känner så här, gud, jag är så tacksam att jag kan ge mina barn sån trygg uppväxt. Alltså både att vi har tak över huvudet, de har sängar att sova i, de får mat. De har föräldrar som finns där, visar kärlek både fysiskt och också liksom berättar för dem hur mycket vi uppskattar och älskar dem. Så att jag känner mig faktiskt väldigt lugn på den fronten, och det är något som jag har vuxit in i. Och det är klart att med två barn har det ju varit väldigt många stunder man har känt sig otillräcklig. Mm. Fick ju barn så himla tätt på en varandra liksom. Och som du säger, varit egenföretagare, så det är inte så att jag har varit hemma i 9 månader bara, utan det har varit pusslande liksom. Men jag känner mig ändå väldigt trygg i att vi ger dem en väldigt bra grund. Mm. Och jag strävar liksom inte heller efter att vara perfekt, för jag vet att det inte går. Och det kommer finnas saker som vi inte har gjort rätt då, som de upplever. För att allas, jag kanske tycker att det är jätteviktigt att visa de uppskattning för vissa saker, medan de kände att de behövde någonting annat. Mm. Och det kommer ju visa sig. Och det viktiga sen är ju att när de kommer till mig i tonåren eller vad det nu är, och bemöter mig med de här grejerna, de har inte blivit sedda. Det viktiga och läkningen i det är ju att jag då kan finnas där för dem. Precis. Och inte försvarar mig eller skyller ifrån att gud, det var så mycket eller vad, utan att jag då står där och bara, jag hör dig, jag ser dig, och jag, om det finns någonting jag kan göra nu för dig för att stötta dig i det här, så gör jag gärna
där
det.
Där ligger ju läkningen. Ja. Och det är där jag känner som att det är där man får ta sitt ansvar också. Mm. Att kunna bli mött i sina känslor. För att det här lilla barnet hänger ju med. Det är ju det lilla barnet vi går in i alla trygga situationer. När vi liksom touchar våra sår och trauman. Det är inte bara vuxna jag som står och skriker eller som känner sig sårad, arg, ledsen, triggad. Utan det är ju våra inre barn. Mm. Och att få den läkningen liksom av en förälder. Känner du att du har fått det?
Nej, jag har nog snarare fått göra mycket så här inre reparenting work, för att jag, dels lever inte min pappa. Jag berättade precis för dig att jag hade en väldigt stark dröm med honom en natt, och min pappa var ju väldigt okontakt med sig själv, han var alkoholist och dog till slut både i det och i andra sjukdomar. Och min mamma, jag är öppen för mycket, men har ju också väldigt mycket inre jobb som hon kanske inte har gjort, och det har gjort att hon inte är så mottaglig känslomässigt och emotionellt redo eller förmögen till att möta mig. Så att jag har fått göra väldigt mycket inre jobb och vara min inre förälder till mitt inre barn, och gjort väldigt mycket inre child work. Och det är mitt största tips till alla som lyssnar som vill göra mycket inre programmera om vårt inre, connecta med vårt självvärde, att läka vårt inre barn, att ta fram den här inre magnetiska föräldern och bemöta de här situationerna och finnas där för oss själva, eller kanske skapa en hittepåförälder som kan finnas där. Det är något som jag har gjort jättemycket och hjälpt mig så himla mycket. Och verkligen så här, kunna hålla i en meditation mig själv som barn och tillåta mig själv att vara ledsen, inte bli hyschad eller inte klä på en söt klänning och se perfekt ut, utan att så här, jag gjorde det senast bara för ett par veckor sedan och bara satt vid min rödljusterapilampa och gjorde min morgonmeditation, och så var jag inne på någon sida och bara, men jag kör den här inner child. Och det som är ännu lättare nu när man har barn, det är att jag är så van att ha mina barn i knät varje dag, så jag vet precis hur det känns. Och att då bara visualisera att jag sitter med mig själv som barn i min famn, och vi bara satt och tokgrät, och det var så befriande. För det dyker ju upp nya saker hela tiden som man bara, okej, here's another one.
Här har vi ett till sår. Nej, men jag känner igen mig så mycket i det med att kanske inte ha, att inte bli mottagen i vuxen ålder, att inte bli liksom helt hörd i sina känslor och inte ha någon liksom så här, men det landar liksom inte någonstans. Men som du säger, att kunna plocka fram verktyg där du kan lite reparent yourself. För att när vi var barn, då behövde vi våra föräldrar för överlevnad. Så vägen till att vi skulle överleva var via deras kärlek. Och om det är så att vi märkte att ett beteende inte passade sig, utan ett beteende där vi kände att på något sätt så tog kärleken ifrån oss, till exempel. Vi lät för mycket, vi grät. Alltså vi hade liksom inget emotionellt stöd, vad det nu kan vara. Så lär vi oss. Så det enda vi var tvungna att göra för att överleva var ju att döva trycka undan det som var ett hot mot den här kärleken. Så det är ju det sen som blir våra skuggsidor.
Exakt.
Men nu är vuxen ålder, även om vi bär det här lilla barnet med de här såren, med det här traumat, så skillnaden är ju att vi tar hand om oss själva nu. Vi har tak över huvudet, vi är vuxna, vi kommer inte dö.
Nej.
Om någon lämnar oss. Och det är det som är så fint som du säger då, att kunna ta till de här verktygen, kunna vara sin egen mamma, pappa, kunna ge sig själv. För att vi kan ju läka på det sättet också.
Ja, för att jag tror att om vi lägger över läkningen i händerna på någon annan, då ger vi ju bort vår kraft. Och också till exempel att min pappa gått bort.
Ja, exakt.
Jag kan inte, han kan inte läka mig på det sättet. Så att, och då skulle det vara att jag ska gå runt hela mitt liv oläkt. Alltså, så att,
det här är så fint att du säger det, för att vi hade ett retreat förra helgen och vi pratade om precis det här.
Ah.
För att ibland kan det vara väldigt mycket fokus på att du måste förlösa det här med din förälder. Du måste prata med dem, du måste skriva ett brev, du måste liksom så här få deras förlåtande. Men precis som du säger, då lägger du all din kraft hos den här personen, att det är den personen som ska läka dig.
Ja.
Och du förlorar
och till exempel att skriva ett brev, det kan man ju göra om, även om sin förälder har gått bort då.
Ja,
för exakt. Det handlar om att du skriver brevet också för dig själv, inte för den här personen. Och också sådär, vi kanske, även om personen lever, vi kanske aldrig får då den här liksom bekräftelsen eller ursäkten eller vad det nu än vi liksom längtar efter, utan det är ju liksom ett inre jobb vi kan göra. Så att verkligen som du säger, att så här, eller ja, som vi var inne på, det är ju att också se att men jag har kraften till att kunna läka mig själv.
Exakt.
Och det är en resa. Och så kan man också ta hjälp. Jag går hos en traumaterapeut nu. För att jag kom i kontakt med mitt största trauma som jag inte har liksom pratat officiellt om mer. Jag kommer göra det kanske någon dag när jag känner att jag har liksom jobbat igenom det mer. Det kom jag i kontakt med när jag fick min första dotter. Och det är liksom 3,5 år sedan. Då har jag gjort 10 år innan av inner soulwork. Och då var jag så här, jaha, det var därför jag var tvungen att fly mina känslor och börja dricka och röka när jag var 10 år, boffa bensin. Alltså jag har gjort så mycket grejer för att fly min kropp. Och jag tänkte att så här, men min pappa var alkoholist och han stack och så här. Absolut, det har påverkat mig, men det har inte varit det som har varit det tyngsta. Det har varit en del av det.
Mm.
Och det har ju också gjort att jag kände att så här, jag kan göra jättemycket jobb själv, men jag behöver också hjälp. Mm. Så att där tror jag också det är så himla individuellt vad man behöver. Och så här, när jag berättade för min egen mamma om det här traumat, så fick jag inte det stödet som jag behövde. Då var jag så här, okej, jag behöver hitta en person som jag känner mig trygg med, som kan finnas där, som också är kunnig på det här. För det var ändå stora grejer det handlade om. Och då behövde jag stöd i det och gå och prata med någon. Medan vissa grejer kan jag liksom, det här kanske mer som vi pratar om i utseendet eller andra grejer, det har jag kunnat liksom gå in och läka mer själv.
Ja, men du säger två jätteviktiga saker här. Dels det här med att trauman kom ju upp när vi först är redo. Så du berättat så här, du gjorde 10 år av soulwork innan det. Men det kanske också förberedde dig 100%. För det här liksom stora som skulle komma sen. För att det är någonting jag tror på till 100%, att så här, vi får aldrig det vi får bara det vi är redo för. Och om vi skulle förlösa alla trauman på en och samma gång, alltså ingen människa hade ju klarat det, utan det kommer när vi är redo.
Och där måste jag bara säga, jag har läst på så himla mycket om trauma de senaste åren, och vår hjärna är ju sjukt smart på det sättet och skyddar ju oss genom att undanhålla grejer, för de vet, precis som du säger, att vi inte är redo att möta det här än, och hur liksom hjärnan och hela vårt system och alltså, ja, hela systemet verkligen vill ju rädda oss hela tiden. Men som du säger också, när jag hade gjort så pass mycket inre jobb och jag kände så här, wow, nu har jag liksom jag kände mig liksom, jag är i gamet, jag har gjort det här länge, då kom det ju som en så här jäkla käftsmäll med det här. Och du vet, det tog mig 1 år att acceptera det här, så att jag tryckte undan det tog mig först ett halvår att prata med någon om det, för att jag ville inte gå in i det här. Jag var så här, okej, jag vet att det är där, jag trycker bort det, jag ville inte, för det var för smärtsamt. Och sen så pratade jag med min syster om det. Sen så tog det 1 år innan jag pratade med min mamma och min partner. Alltså det tog lång tid för att jag ens skulle börja vänja mig vid det. För att jag kände också såhär, nej men det här är för tungt, jag vill bara trycka undan det. Men det var ju också att, okej, nu är jag redo. Och det har tagit mig nu, nu är det 3,5 år sedan jag fick kontakt med det. Senaste året har jag jobbat mer aktivt med det, skulle jag säga. För att jag fick också en till dotter däremellan och kände att men nu är inte läget att gå in i det här för mycket. Så att, men just hur hjärnan fungerar och undan håller vissa grejer för oss för att det liksom inte ska bli för smärtsamt är också så otroligt intressant. Så att om man känner att man har mycket i bagaget, Gabbys bok Happy Days, Gabby Bernsteins bok Happy Days var jättegivande för min process. Och när jag läste om hur hennes kropp har reagerat så var det så här, alltså jag kände mig jätte det är så lustigt för allt hon skriver. Hon skriver saker, det är som att hon är 10 år framför mig i allt. Alltså i sin nykterhet och i sin spirituella utveckling, och sen när hon skriver om sina trauman och, alltså det är som att läsa om sig själv, att jag nästan alltså jag skrattgrät, för det var både hemskt att läsa, men det var också som ett skämt, att det var bara så här, check, 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 check. Så att den boken kan jag rekommendera. Sen kanske man inte har resonerat med det som hon har varit med om, och det kan ju ta sig uttryck på olika sätt. Men boktips, verkligen. Eller också The Body Keeps the Score, som är en väldigt känd gammal bok om trauman.
Ja, men när det kommer in på kroppen, för att jag tror också så här, på senaste tiden så har jag pratat mycket om, eller en del om nervsystemet och nervsystemsreglering, för att men det jag har sett eller fått till mig väldigt starkt är också så här, om vi har ett väldigt så här oreglerat nervsystem så kan inte våra kroppar släppa på trauman också, för att det, du har ju liksom en kropp som är så mycket stress, och släppa ut ett sånt stort trauma då i den här stressen, det kommer aldrig hållas. Också så här, när vi läker våra kroppar, när vi reglerar våra nervsystem, det är också då först som vi kan börja att arbeta, att få upp de här såren, att börja se de här såren, släppa loss känslorna kring såren, kolla på beteenden kopplade till såren. För det är precis som en graviditet, att där är kroppen också så smart att om det är så att du är superstressad och mår jättedåligt i det, så blir du ofta inte gravid, för att kroppen vet att din kropp just nu är ingen safe container för att kunna skapa ett liv, för att du går på sån sparlåga, du är så i fight or flight, och det enda som du behöver tänka på är att överleva.
Ja.
Så att det är så fint också det här med att faktiskt inte glömma av kroppen, utan att ständigt påminna sig om att ge kroppen det behöver, lyssna inåt, reglera nervsystemet, för då ger vi också liksom en säker plats för oss att bara göra det här djupa jobbet.
Gud ja, alltså jag håller med till 100%. Och jag kände det för 2 år sedan när jag hade liksom haft kontakt med det här traumat, gjort väldigt mycket inner soul work i många år. Så var jag såhär, nu behöver jag gå över till kroppen. Så jag började gå till en kinesiolog, gjorde akupunktur, mycket trycka på olika punkter. Och han sa just det, att så här, du har gjort jättemycket inre jobb, men mycket av de här fysiska grejerna kan du inte göra själv. Du behöver få hjälp med det. Och fick jättefina liksom skiften. Sen känner jag ju fortfarande, som vi pratade om inledningsvis, det här med att skifta från maskulin till feminin, kan man också säga, skifta från liksom det sympatiska till det parasympatiska nervsystemet. Och jag insåg ju det för ett par år sedan, att så här, jaha, nej, men jag har levt typ hela mitt liv i fight and flight.
Det är så sjukt när man inser det. Alltså jag, det här functional freeze, jag bara, men det är ju jag typ halva mitt liv. Det är så sjukt.
Det är helt galet alltså. Men det är också som power att börja förstå och få kunskap kring det och hur vi kan skifta det. Och jag känner att jag levde i liksom 10 år av att så här, bara ju mer jag kör desto mer kan manifestera. Jag trodde att liksom manifestation handlade om prestation och det är bara att ta i mer och det är bara att köra på och vara jättemycket i det styret, både med mig själv och med andra som jobbade med mig, och var liksom så här, men vad är problemet? Det är bara att kavla upp, det är bara att köra. För det var så dels jag var uppvuxen. Min mamma hade oss själva. Hon hade ju mig och mina 2 systrar. Hade dubbla jobb. Hon jobbade om hon var sjuk. Hon jobbade om hon mådde dåligt. Alltså hon låg aldrig på soffan och vilade.
Snacka om programmering till sina döttrar. Att så här, work hard, det är liksom, that's the way.
Ja, och så här, du har aldrig tid att ta hand om dig själv. Nej. Även om du mår dåligt så ska du jobba. Pengar är svårt att tjäna, så du måste se till att liksom, jobba dubbelt så hårt. Det var bara de programmeringarna som jag uppvuxen med. Så det är klart som fan jag tog efter det. Och trodde stenhårt på det. Tills jag då till slut fick ett riktigt wake-up call när hela min kropp domnade av. Men sen tog det ytterligare kanske 6 år innan jag faktiskt gjorde. Alltså jag gjorde massa skiften, men innan det landade inne på mer själslig nivå. Idag vet jag att ju mer jag är i mitt avslappnade jag, i mitt liksom, parasympatiska nervsystem, det som är liksom rest and digest, desto mer kontakt jag är med mig själv. Och ju mer kontakt jag är med mig själv, desto mer mottaglig är jag för att ta emot mina manifestationer.
När du säger det här börjar jag dra djupa andetag och bara ner i liksom parasympatiska.
Ja.
Men det är så intressant att berätta, för att jag är så mycket det här själv just nu. Det här med att faktiskt ta in hjälp, för att jag har också gjort så mycket jobb de senaste liksom 10-15 åren med liksom hälsan, kroppen och allting. Men jag har känt så intuitivt liksom de senaste typ 1 åren att det är någonting som liksom sitter i mitt bröst, i axlar, i rygg, och jag kommer inte åt det här. Det är liksom känslor, det är trauma, för att jag är i det här fight and flight. Jag spänner mig vid minsta lilla liksom. Det kan vara liksom ett sms och jag blir så här, jag måste svara på det. Och kroppen så här ser det som ett hot för att jag eler så mycket i fight and flight. Så att jag spänner mig liksom under hela dagen här för att kroppens fokus ligger på att överleva. Så att all information som kommer till mig blir som hot.
Ja.
Och att kunna växa, att kunna ta emot i det går ju inte. För att du spänner dig för allt som kommer. Eller du trycker undan, du sätter upp ett försvar. Och jag har alltid varit extremt självständig. Jag har tagit pride att så här, jag klarar mig själv. Jag behöver inte mina föräldrar. Jag behöver inte någon pojkvän. Jag behöver ingen som tar hand om mig. Jag frågar inte ens om jag är i butik. Utan Marcus är så här,
men ska du inte Gud, vilket roligt exempel. 100%.
Ja, han bara, men fråga bara så jag bara, men de kan, alltså, de vet ju inte mer än jag hittar själv. Alltså vet, han är så här, du måste fråga. Och verkligen tagit sån pride i det, att så här, jag är så självständig. Men tills dess att jag förstod, det här är också bara ett skydd. För att jag vet att så här, att våga fråga om hjälp är ju jättesårbart. Och jag måste ju skydda mig från allt där, från att känna. Så jag har ju varit jättemycket i mitt mind, i mitt huvud. Och stängt av mina känslor till kroppen för att inte ha fått uttrycka så mycket känslor. Och när jag insåg det var jag så här också. Att så här, jag måste ta in hjälp. Så att det här året har jag faktiskt manifesterat in två underbara kvinnor. Som en som hjälper mig att släppa spänningen när det kommer till ansikten, käkar, och en kvinna som jobbar just nu med min kropp och nervsystemet. Och jag känner bara att dels att läka det här självständighetssåret och förstå att så här, sårbarhet, att be om hjälp, men även förstå att vi inte är här för att göra allt själva.
Exakt.
Och det är det också, jag bara, nej, vi är ju flockdjur.
Ja.
Vi är här för att hjälpa varandra. Lika mycket som jag vill hjälpa någon så vill ju folk hjälpa mig.
Ja. Exakt, verkligen. Alltså, vi pratade om det sist när du och jag käkade lunch, om just det här med sårbarheten. Det är ju någonting som vi båda har strugglat med väldigt mycket. Och som fortfarande är en utmaning för mig, och någonting som jag övar på, lite KBTR med. Att, så här.
Samma.
Jag var som igår, så mötte jag mina grannar, och de bara, hur är läget? Och jag bara, jag är skittrött, ashungrig, barnen, Mio hade sitt liksom tärnhundra, så jag bara, ja men det är så där. Hoppas ni har en bra dag typ. Och de bara, jaha. Men jag bara, fy fan vad skönt. Och bara för att vara ärlig, att man ska stå där helt svettig och bara, hej, det är bra, själv då?
Jättebra, ser du inte det?
Ja, och också visa himla viktigt tycker jag, att visa både liksom, om man jobbar med sociala medier, men också sina nära och kära, att så här, nej, men jag har också olika dagar. För det gör ju också att vi ofta känner oss, eller vi känner oss mindre ensamma i det. För annars kan man tro att så här, men gud, alla andra går runt och har det together hela tiden. Och så är jag här och det kan skifta från
också
en enda till en annan.
Också fint att visa barnen, tänker jag. För det här är också att så här, bara, hålla skenet uppe. I början googla så mycket om föräldraskap till så här, fast han måste ju se att jag har brister, jag gör fel, jag har skitdagar, jag kan be om ursäkt. Alltså det, visa allting, att så här, för annars så tänker han att så här, men vad då, för att jag måste hela tiden vara put together, jag måste liksom men att bara visa en bild av att så här, vara totalt mänsklig.
Ja, och det brukar jag på tal om det här som jag var inne på med min mamma, som såklart då inte kunde ligga på soffan och chilla för hon hade ansvar över tre barn själv, inte så högbetalande jobb, och därför hon var tvungen att ha dubbla jobb. Jag kan ju ligga på soffan. Jag har den ekonomiska möjligheten att göra det. Och då kan jag ibland säga till mig också att så här, vi leker jättemycket hemma och är påhittiga och allting. Men ibland så är jag helt slut. Och säger så här, jag är så trött idag, jag behöver ligga och vila. Vill ni ligga och chilla med mig, eller vill ni rita vid bordet medan jag ligger och vilar? För jag vill också visa att vila är viktigt. Och även om de är så pass små, så som vi var inne på innan, så är det ju nu mycket sets hos dem. Eller som vi berättar för dem, att vi mediterar och vi försöker göra lite så andning hemma, och då gör vi ju så här kul, vi andas som olika djur och vi rör oss som olika djur. Det är ett väldigt mysigt sätt att få in det, och också sjukt kraftfullt. Alltså tips till alla er som har barn som har svårt att sova, det har ju jag verkligen haft med båda. Alltså Mio kan skifta från att vara uppe i varv till att så här, bli gäspa bara vi gör några olika djur som vi andas om.
Okej, det här ska jag ta till mig.
Ja.
Vad fint.
Vi kommer faktiskt filma några till min app. Där har vi mest, alltså där har jag guidade pass. Men jag ska göra en kidsvecka snart.
Nej.
Med både så här feel good food, kids recept, men också andningsövningar och lite yoga och rörelse för barn.
Och det här är ju din app Body Soul Care.
Ja, exakt. Och för den, det är helt, allt jag vill med den är att man ska ta till det på ett enkelt sätt i vardagen. Det är ju så här korta pass man kan göra hemma, näringsrika recept som är lättare att laga. Men jag får också så mycket frågor, så här, vad lagar du till barnen? Hur kan du yoga ihop med barnen, eller liksom, hur får du in träningen i din vardag? Så då vill jag liksom kunna guida även i det, att få in det. Så att håll utkik, och så kan du även göra det med August.
Så jag kommer hänga ner där den veckan. För det här med att, som du är inne på, att få ihop livet som ja, men som jag sa i början, att så här, vi båda har eget företag, vi ja, har män som jobbar mycket, de också bygger hus, ja, men du vet, allt runt omkring. Och jag tänker de som lyssnar, oavsett hur mycket man har, lite man har, det är mycket att ha barn och att jobba och att få ihop ett liv. Ja. Hur får du ihop det? Hur hittar du balans i vardagen?
Det har tagit tid. Ja. Och även om jag känner, som vi var inne på de senaste framförallt 3 veckorna, när jag varit obalans, men det har också varit en stor deadline, så att det har jag, alltså, förstår ju vad det innebär. Så jag har aldrig haft så bra balans som jag har just nu i mitt liv. Och det har inte kommit gratis, utan det är väldigt mycket medvetna val som har tagits, mycket gränser som har satts. Senaste 2 åren så har jag haft en skala av period. Från att innan dess bara lagt till, velat göra mer. Som jag sa tidigare, så här, jag trodde att så här, göra mer betyder manifestera mer och kämpa mer eller jobba hårdare. Men jag fick sånt inre skifte och förstod att så här, oj, jag har jobbat så mycket i onödan. Alltså så bara fast mig må dåligt faktiskt. Och då började jag skala av. Så jag gick ur ett par företag som jag var med i. Och skiftade och satte väldigt tydliga gränser. Och det har gjort att jag idag kan lägga tid på det som jag vill. Och har liksom, vi har gjort en bra uppdelning hemma. Det är det viktigaste tycker jag. Framförallt om man, oavsett om man bor med sin partner eller inte, som man, om man har barn till exempel. Alltså prata med varandra. Jag och min kille pratar mycket om så här, vad behöver du för att må bra? Och hur kan jag supporta dig i det? Och han frågar mig då, vad kan jag göra för dig? Och till exempel så mediterar vi varje morgon med vår rödljuslampa. Och då kör vi en kvart var. Och då är det nice att så här, ah, men ska du vilja köra först? Ja, men kör du, sen kör jag. Och då får vi in det, och då peppar vi också varandra till att få in det som en vana.
Ja, men det här med att hjälpa varandra istället för att liksom hela tiden typ beskylla en andra. Ja. Eller liksom så här, vara på en andra. För det jobbar vi också med hemma, att så här, se oss som liksom en stor ö. Istället för två små, alltså två öar som bara så här, kämpar om att få tid. Eller kämpar om att få, ja, vad det kan vara.
Men det är så himla lätt att säga, jag har många vänner eller bekanta som bara, men han borde bara fatta vad jag behöver. Eller hon borde se det här. Nej, vi alla är fullt uppe med vårt egna, så vi behöver vara tydliga i vår kommunikation. Och istället för kanske bara så här, jag behöver faktiskt egen tid nu, så börja med att fråga, vad behöver du för att må bra?
Exakt.
Hur kan jag stötta dig?
För alla vill ju bara bli sedda, det är det alla längtar efter i en relation, att, så här, att bli sedd.
Ja, och när man då blir sedd som partner, förhoppningsvis frågar de tillbaka då vad vi behöver, annars får man se över sin situation. Nej, men det tycker jag är ett bra sätt. Och sen så också dra ner på kraven. Det är det som är hela poängen med typ allt jag gör, och framförallt min app, att så här, vissa pass är 15 minuter. Idag körde jag 10 minuter för att jag dels ville inte, jag är några dagar innan mens, jag vill inte jobba eller träna för hårt. Jag skulle med ordning och gå hit och packade för att vi ska bo på hotell i natt, så jag bara, men jag kör 10 minuter stående här i mitt sovrum, jag byter inte ens om. Och det är så jäkla skönt, när jag kommer från ett mindset av att så här, du ska bli lila på gymmet i ansiktet och svettas för att det ska ge resultat, till att så här, senaste åren med pandemin, med graviditeter, skiftat helt i hemmaträningen, haft ett gymkort de senaste 4 åren, upptäckte pilates, yogan har jag haft och blev yogalärare för många år sedan. En kombination av de två mår jag bäst av.
Jag snackar om att så här, gå från också så här, sympatiska till parasympatiska nervsystemet. Som, jag minns också det här, så här, jobba ihjäl mig, gå och köra högintensiv spinning 4 gånger i veckan. Bara spida på.
Helt sjukt. Och så dricka massa kaffe på det.
Massa kaffe på det, man bara... Jag kan ju se, alltså jag har gjort det här med liksom, jag är så fascinerad av kroppen när det kommer till allt det här. Och kortisol, vad det också gör med typ våra utseenden, som jag har lagt upp så här på Instagram så här före och efter också så här, kring det här jobbet. Och alltså den inflammationen och puffiness, så jag har ju typ fått ett helt nytt ansikte de senaste åren för att jag har skiftat så mycket i min kropp och i mitt liv och hur jag liksom så här, men bara det att skifta från högintensiv träning till pilates, att börja lyssna, att sätta gränser och hur mycket det läker kroppen.
Gud ja. Nej, men och kroppen är, jag hade som sagt 10 år fokus på mitt inner soulwork. Sen hade jag, det, inte bara, jag hade väldigt mycket fokus på min kropp, framförallt min mage. För jag har haft så mycket magbesvär, det här har vi pratat mycket om också. och läkt mycket på egen hand. Men där också, på tal om det här med att ta in hjälp, då hade jag läkt så mycket jag kunde under många år. Och så var jag så här, gud, min mage är bättre än vad den någonsin har varit. Men fortfarande ibland när jag går ut eller när jag reser, så liksom blir jag så känslig. Och då var jag nu så här, nej men okej, nu är jag redo att ta tester, att liksom, för jag har inte riktigt varit så innan. Jag har mer varit att jag kan läka det själv, som vi var inne på, inte ta in hjälp. Men nu gjorde jag ju då lite mer avancerade mattester som du också har gjort, så både liksom avföringsprov, hormonprov, blodprov, och har nu fått lite så här 90-gritty detaljer. Ja. Och då sa de också att så här, även om det här är hälsosamma grejer som du käkar, så har du en känslighet mot dem. Mm. Och om du äter dem så kommer inte din tarm kunna läka helt, för jag har det här likegatt syndrom. Och nu har jag bara utslutit det här i 2 veckor och känner sån skillnad.
Nej, men det är som att jag vet också, det är som att hela, alltså, ens energi, det är som att hela fältet blir klarare på något sätt.
Alltså, och vi pratar så mycket här på jobbet om hjärndimma, att vi kan så här skämta om att vi,
men det är så hemskt. Alltså, det var så här, kolla typ på vår så här SMS-konversation, bara, just jag glömde det. Alltså, det är så här, ibland vet jag liksom inte ens, jag kan lägga typ, jag ska gå hem och lägga mobilen och så bara, var är min mobil? Och så springer det under 10 minuter och bara säger, jag hade den nyss i handen. Men det är som att jag har kort minnet och du är ett hjärnrimman. Det är hemskt, det är fruktansvärt.
Nej, men alltså, jag var i en klädbutik för ett tag sedan och så hade jag mina AirPods i. Eller jag hade ena, jag alltid bara ena i. Framförallt när jag går på stan, för jag vill höra om de säger något. Eller vet, man är lite mer värd runt omkring sig om man inte verkligen vill plugga ur. Och sen så tappade jag mitt ägg, det här poddfodralet, eller hörfodralet, så och då ramlade ena ut, så jag bara, fan, det är bara ena, vart är den andra? Ja. Så bara, så gick jag runt och frågade en kille i personalen, jag bara, hej, jag tror att den kan ha gått under den här grejen, kan du hjälpa mig att ta bort den? Han bara, du har en i ditt öra.
Jag bara,
ja, det har jag. Tack. Och då var till och med den på. Alltså podden jag lyssnade på var på, men jag ändå bara fattade inte att den var där. Så att, och vi pratar ofta om det här på jobbet, att vi så glömmer grejer och sånt där. Men bara de här sista 2 veckorna av att ha skiftat, och så gjorde jag kallbad häromdagen i 6 minuter. Det var som att det bara rens. Alltså jag bara klärade hela mitt mind. Så jävla skönt. Så att jag ser fram emot att följa den här inre resan. Och många av mina polare kan vara så här, men gud, hur ska du liksom gör något mer nu, hur orkar du? Ska du orka det här i 6-9 månader? Och vissa grejer säger, ja, men det kommer vara lite trixigt. Men jag är ju också så nördig i hälsa. Ja. Så att jag är ju också så nyfiken på att så här, gud, jag har tyckt att jag har läkt min mage så mycket de här åren. Hur kommer jag må av att göra det här? Som är verkligen skräddarsytt för min kropp.
Det är ju två biohackers. Alltså, det är ju så. För att jag tycker också att resultatet man får är ju värt allt. Mm. Alltså, jag har inte ätit lösgodis på kanske 15 år. För att jag vet till slut när jag blev, för jag tycker att så här, ju mer man gör det här jobbet, desto känslor blir man. Och när jag åt en påse godis, jag var bakis dagen efter. På grund av alla kemikalier, färgämnen och liksom så här. Jag bara, det är inte värt det. Nej. För att jag vill liksom må bra, jag vill vara ren kanal. Och samma sak med alkohol, jag har inte druckit på 4 år. För jag kan inte ha någonting som kloggar igen mitt system längre.
Nej.
Och samma sak med att vara autentisk, om att så här, häromdagen så fick jag och Matilda dra en liten vit lögn inför en person. Och vi sa det, vi bara, åh herregud, att inte tala sanning. Men det var, så här, det var en komplicerad situation, så vi bara, okej, det här kommer vara bäst för alla. Men det gör så ont i hela systemet att inte vara autentisk, att så här, dra en vit lögn. Vi bara, men gud, det här går inte längre. För att man kan inte vara sann mot sig själv. Och samma sak då det kommer till val i livet, till kost och...
Nej, men det är så, jag håller helt med, man blir så känslig. Och nu när jag väntar om mig från koffein från kaffe, och så drack jag en kaffe i somras, vi var på Gotland, jag ville vara lite så här skön på semestern och bara ta en iskaffe, och de hade inte koffeinfritt, jag bara, det är lugnt. Jag fick ett ångestpåslag att jag var tvungen att lägga mig hemma hos mina vänner på golvet och så här ligga i twist och typ djupandas. Och det kanske också berodde på vad jag var i psyken, att jag hade sovit dåligt. Så här, hej, 3 år med dålig sömn. Jag har knappt sovit några hela nätter de senaste åren, och det gör ju också väldigt mycket med vårt nervsystem. Ja. Så det var säkert många andra komponenter, men då kan den sån liten grej vara det som får det att rinna över. Så att så här, hade jag mått perfectly fine, ja, men då kanske jag hade kunnat ta en kaffe här och där, men det är så mycket som spelar in.
Ja.
Och framförallt de här spårbarnsåren som vi var inne på, dålig sömn, då har vi liksom, då behöver vi vara extra snälla mot oss själva.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag tänker också att vi kan gå in lite på det här med typ manifestation kopplat till nervsystemet. Och för det är som att jag har förstått den här, vi var inne på det lite innan, den här kopplingen till att vara i fight and flight, att befinna sig i ständigt, vet du, man spänner upp sig där man är liksom bara i överlevnad. Och att det är ju faktiskt ingen plats där man bjuder in för att ta emot. Mm. Så nervsystemet kopplat till manifestation.
Mm. Nej, men alltså det här har varit en sån inre, ett inre skifte för mig verkligen. Mm. För som sagt, jag har ändå tyckt att jag har manifesterat massor. Mm. Och så här, ja, det går att manifestera genom att jobba hårt, ta i mer, självklart. Men hur bra mår du? Precis. Alltså jag har manifesterat hur mycket som helst och vissa saker har hänt. Kanske när jag har varit i mitt så här kreativa flow, då kan saker bara komma till mig på ett superhäftigt sätt. Men sen var jag fortfarande kvar i det här att så här, ta i och jobba hårt och sånt. Och det satte dels ibland krokben för mig själv, för att jag gick in för mycket i kontrollen. Men också när jag väl uppfyllde någonting eller manifesterade någonting, då kände jag inget. Och så var jag bara så här, next, typ.
Precis, för det är så jag ser det också. Så här, vi alla kan kämpa oss till toppen. Vi kan kämpa oss upp för det här vattenfallet, men att stå kvar där i den här liksom strida strömmen. Och att faktiskt, liksom så här, för att jag tänker så här, när man så här stretar på och strävar mot liksom olika mål, då är man ju inte heller alltid liksom i alignment med hjärtat i sitt autentiska jag. Då är det också lätt att man inte helt manifesterar från kärnan.
Och det är precis det, när vi är i det där kämpa på och köra liksom hårt och sånt, då är vi ju ofta att vi manifesterar utifrån vad vi tror att vi vill ha. Vi så här, tänker ut vad vi ska manifestera istället för att känna in vad vi vill manifestera. Och det har varit en så stort skifte för mig, att så här, jag hade en ganska tydlig bild av hur jag ville ha det utifrån också, som jag hade blivit matad av sociala medier, samhället, vad man ska vilja ha. Och sen när jag började känna in och bara, men gud, det där mår jag inte ens bra av.
Nej, och också där, det finns ju så många exempel, ett folk som har tjänat liksom miljoner och trott att så här, det här är vägen till lycka, och liksom man har sett in alla de här miljonerna för att sen liksom krascha totalt, för att man insåg att så här, jag har lagt all min lycka, alla förväntningar, allt i de här pengarna som jag skulle tjäna för att det skulle vara min väg till lycka. Och sen man insett så här, inte ens det gjorde mig lycklig. Mm. Och sen bara kraschar och faller totalt.
Men precis så var det för mig. Mm. Jag hade en tydlig lista med vad jag ville ha. Mm. Det var partner, det var att köpa min egen lägenhet, det var ha en viss lön, ett visst jobb. Och när jag hade det, till och med ganska tidigt, alltså när jag var kanske runt 27-28, och många i min omgivning var så här, men wow, och jag bara, jag mår skit. Alltså jag är sönderstressad, jag blir inte ens lycklig av de här grejerna som jag har manifesterat. Så här, vissa grejer, absolut, det var kul, men det var kul i stunden, det var kul typ 5 minuter. Och det är ju också för att det aldrig är det här målet som är lyckan, utan det är ju liksom någonstans att hitta den livsstilen och det livet som känns bra. Ja. Inte det som vi tror att det blir bra när vi uppfyller liksom. Och det har ju gjort att jag dels har skalat av mycket grejer som jag pratade om. Jag gick in, det var ju då jag verkligen gick in i den här avskalningsperioden. Och jag hade innan en bild av att jag som då manifesting generator, vilket jag ju är, och mår bra av att ha många saker samtidigt. Men jag mår inte bra av att ha typ 4 olika företag samtidigt. Mm. Nu mår jag bra av att ha ett företag där jag driver en app, jag gör lite grejer till min hemsida, jag jobbar med sociala medier. Det är perfekt att ha mycket under samma paraply, och det kanske tillkommer någonting liksom kul inom det som jag redan gör. Men inte ha helt olika saker med olika kontor, olika personal. Det blev alldeles för rörigt. Mm. Och framförallt när jag har 2 små barn. Så att då våga skala av har faktiskt gett mer. Mm. Alltså nu när jag riktar min energi, riktar mitt fokus, gör det som verkligen känns bra. Mm. Tagit in hjälp med de bitarna där jag känner att så här är jag inte bra. Alltså jag har haft så mycket utmaningar de senaste åren med allt vad det innebär, liksom personalansvar och driva saker. Bara, shit, det här är inte min grej. Mm. Och nu när jag får fokusera mer på det som jag gör, är jag liksom manifesterar mer, mår bättre, är en bättre kollega, är en bättre partner, you name it liksom. Så att skala av kan faktiskt ge mer, och det är någonting som jag tror vi generellt behöver omprogrammera, för vi är så himla matade med det här att så här, du måste göra mer för att få mer.
Ja, men utåt sett, och sen kanske din tanke är så här, driva 4 olika bolag, super superlyckad person som har så här, wow, driver 4 olika bolag och allting, men som du säger, att faktiskt så här, våga skala ner, våga välja bort, våga säga nej till saker och ting som utsett kanske så här är wow, som folk kanske tycker är häftigt, vad det nu kan vara, men att våga välja det som känns rätt för en, och den liksom abundance, det öppnar upp.
Ja, och det man behöver göra är att jobba med sig själv där då, det är ju att så här, när jag började öppna upp för att verkligen känna in vad är det för liv jag vill leva, och det som kom upp först, alltså resonerade inte alls med den bilden som mitt ego hade skapat av mig, som då den här framgångsrika personen som du pratade om, och väldigt mycket fokus på hur det skulle se ut från insidan. Så det jag var tvungen att göra var att jobba med min inre dialog där med mitt ego, och lite så här, nej men det där är inte det som jag faktiskt mår bäst av, det som är meningen, och att våga då lyssna till min inre sanna röst istället för på egot. Så att det kommer ju vara en inre konflikt, men så länge man är medveten om den och vet att så här, okej, den kommer komma när jag gör det här inre jobbet, och jag behöver inte, för mig var det ju ett väldigt starkt skifte att så här, okej, nu ska jag fortsätta att skapa mitt liv utifrån vad som känns bra och inte vad jag då tror jag ska eller behöver eller förväntas eller vad det nu är. Och det är ju en så stor viktig inre ingrediens till att våga följa den här inre rösten. För vi alla har ju den här inre rösten, och vi har ju vårt autentiska jag som vet precis vad vi liksom är menade att göra. Men vi, som vi pratade om tidigare, är ju inte liksom lärda att hålla den kontakten med oss själva. Nej. Men det är aldrig för sent, för att hon eller han finns alltid där inne och vill alltid vårt bästa, och universum vill ju bara att vi ska vara i vårt autentiska ja, så det är också en stor del av manifestationskraften, att ju mer du vågar gå in i det, desto mer support kommer du att få från universum. Och det är någonting som jag verkligen har märkt senaste tiden. Alltså det har ploppat upp så mycket möjligheter senaste tiden som är liksom, alltså vi på kontoret bara, wow, vi är i ett sånt skifte nu. Det bara händer så mycket positiva grejer. Och det är sen jag också har vågat börja säga mer nej. Så att jag tycker man har pratat så himla mycket om att så här, ja, men du måste säga ja, du måste vara öppen för alla möjligheter.
Säg ja till livet, säg ja till allt som kommer i din väg. Typ,
och då är vi ju så sjukt otydliga till universum vad vi vill. Så att våga säga nej är ju så expanderande för oss. För då sätter vi tydliga gränser, vi visar vilken riktning vi vill. Vi vet vårt värde, som sagt vi pratade om innan.
Ja, men det här med att vi inte nöjer oss om det är något. För jag tycker att det är så lätt ibland när man, så här, man vill säga in eller vill ha någonting. Att det är verkligen det här, du vet, när testen kommer. Okej, det var ungefär det där, men det kanske var mycket mindre betalt, eller det kanske var inte alls mer tänkt, men det har ju lite utav det. Men att faktiskt, som du säger, våga säga nej. Och istället för att, jag ser det som en spiral, istället för att så här spiral down, att fortsätta spiral up. Att så här, jag är värd här, jag vet att så här, jag sätter mitt eget värde, och genom att säga nej till det så visar jag för mig själv att så här, jag är värd något mer eller något större eller något vad det kan vara.
Och det känner universum av och bara skickar dig då ännu mer. Så att det får man ha som sin lilla så här reminder när det känns läskigt att följa det som känns rätt, när de här logiska tankarna vill liksom hitta någon form av förklaring. Bara kom ihåg att ju mer du följer den här inre sanna känslan, desto mer support kommer du att få, och det kanske inte kommer visa sig dagen efter, men i långa loppet så kommer du att bli så mycket mer supportad av universum.
Ja, det var så kul, för att jag vet att du skickade till mig så här ett poddavsnitt där det handlar så här upleveling, typ så här, you have just manifested, what happens now. Och jag har inte hunnit lyssna med den, satte jag på det här om dagen, och jag har ju, som jag pratade om, börjat göra den här resan med nervsystemet och allting, och det första hon säger är så här, after our big manifestation comes true, the first thing you can notice is a dysregulated nervous system. För att just nu du har fått in det här stora som du har manifesterat, och det är så mycket ny energi som du bjuder in i ditt liv, vilket såklart kan liksom så här shake things up, att nu är, så här, nu är det som att hela du är en upleveling, så att den fysiska kroppen är det sista som hänger med, för att den har ju lägre frekvens än vad vår själ och energi har. Så det var så tydligt att så här, okej, jag är en sån upleveling, det är så mycket ny energi, och såklart att det kommer in och liksom så här ruskar om kroppen.
Ja, och att många då kan där bli väldigt så här rädda för att så här, gud, kommer jag förlora det här? Kan jag hantera det här? Och då kanske sätta krokben för sig själva. Man tycker det är lättare att gå tillbaka till det som var bekvämt, så att man liksom då vad sa du nu då?
Spiral down.
Men att då veta att så här, det här kommer, det tar ett tag innan systemet hänger med. Det är meningen att jag ska ha det här, våga stå med det istället för att, så som vi är vana vid och som vi liksom uppvuxna, att när något känns obekvämt så fort som attan ska vi bli av med den känslan, om det så är att titta på någonting eller köpa någonting för att distrahera oss eller vad det nu kan vara. Alltså eller att typ våga vara i känslan.
Exakt, och jag tror att många programmeringar också är att är jag verkligen värd? Ska det kännas så här bra? Jag vet att jag också kan ha haft de här tankarna under så här, det är för bra, när kommer någonting hända? Du vet lite det här, men att också så här, jo, du är värd att må bra, du är värd att få in det här, liksom försöka stanna kvar där. Vad är dina bästa tips? För du har, vad har du manifesterat på senaste tiden som är så här, wow?
Nej men alltså jag måste säga att jag nu för tiden känner mig verkligen så värd allt. Mm. Och det är någonting som jag absolut inte har resonerat med innan. Och känt, som jag sa, hela mitt värde fyllde jag på utifrån. För jag känner mig så ovärdefull i mig själv. Men senaste tiden har det varit allt ifrån att vi såklart fokuserar väldigt mycket på min app. Och hur vi ska nå ut med den. Och i början av det här året, som jag sa, jag gick till jobbet, jag kände mig så i alignment, jag lyssnade, körde alltså verkligen ett nytt race med affirmationer. Jag lyssnade mycket på Roxys affirmationer och manifesterade ju henne, Roxy Nafusi, till att komma till Sverige, var med i mitt event, var med i eran podd bland annat. Och det var verkligen en så stor manifestation som bara var så här smooth och ja, men kom med så mycket energi. Mm. Och verkligen, hon är ju sån expander. Alltså hennes bok, manifestationsbok, är ju... Alltså när jag läste den, det var inte så att jag blev liksom helt blown away, för jag har gjort så mycket av det här jobbet, men den är så smart paketerad. Mm. Och alltså den har sålt så många över hela världen. Nej, men, att det är helt sinnessjukt.
Jag fick höra siffrorna av hennes editor eller bokförlag. Det är sjukt, ja.
Det är helt
galet. Men den är också, för att jag har bläddrat lite i den, den är också så här väldigt så här praktisk, grundande, ett språk som många kan förstå. Mm. Och jag tror också att världen är ganska, den är väldigt redo för den här typen av
alltså, verkligen. Jobb. Så det var så här väldigt fin grej som kom in i början av året och satte lite tonen. Och sen så har det varit då att vi som sagt ville nå ut med appen, så jag var med i badrumsskåpet med Emily och på YouTube, och det var bara så här, alltså vi nådde ut till så många, helt otroligt. Vi har varit med i poddar som snart kommer, där vi har fått liksom prata om det. Det har bara kommit möjligheter där jag får visa mitt intresse, prata om det som intresserar mig, och det gör att jag kan nå ut till fler. Mm. Och det som jag älskar med det är ju att vi får ju sån enorm respons i appen, alltså hur det här hjälper folk att må bättre. Ja. Och det är ju det som är, vi skiftade, det var faktiskt ett tips från Roxy när hon sa att hon körde fast lite i sin business, att hon skiftade med sitt team från att gå och titta på typ resultat till att istället med varandra dela vad man är tacksam över. Så jag och mina kollegor kör en sån tacksamhetscheck-in varje fredag med att det här är vi tacksamma över som hänt under veckan. Och vi har gjort det då kanske sen i februari eller någonting. Så vi har gjort det ett par månader. Och sen dess har det bara kommit in fler och fler. För när vi då varje vecka såhär, gud, vi var så tacksamma över att vi fick möjlighet att prata om appen i den här podden. Eller vi är så tacksamma över all otrolig respons vi har fått, till exempel nu sen vi lanserade Synk, hur man tränar mer ihop med sin menscykel. När vi fokar på det istället för att foka på hur kan vi nå x antal tusen medlemmar. Ja. Alltså när vi har skiftat det och är i den liksom energin, så har det bara trillat in grejer. Mm. Och det tycker jag är så himla fin påminnelse också om att vi är så vana vid att ha så himla tydliga mål och fokus på siffror, och självklart det är en stor del av att driva business. Mm. Men det är absolut inte allt, och det kan snarare sätta krokben för oss. Ja. Så att det har varit ett inre skifte som har gett sånt stort liksom resultat i businessen. Nu är min nästa grej, som jag sa till dig, att manifestera ett nytt kontor. Jag älskar vårt kontor, men vi är redo för att flytta upp några våningar, få lite större. Men som jag sa också till mitt team, jag bara, det får komma efter sommaren, jag orkar inte med någon flytt.
Inga fler
nu. Nej, nu vill jag bara liksom ta det lite lugnare och ha en lång, skön sommar i vårt nya hus. Men så att, det är verkligen, att, det kommer som ett brev på posten. När jag vågar ta ett steg tillbaka, prioritera min hälsa, och jag har liksom min dagliga rutin som jag gärna vill få till på ett sätt. Ibland kanske det är 15 minuter, ibland är det 40 minuter. Men jag kallar det för min magnetiska morgonrutin. För det påminner mig om att, för mitt mind kanske säger att så här, du har inte tid, det är bättre att du sätter dig och jobbar. Ja. Men jag vet att så här, om jag gör min magnetiska morgonrutin, då blir jag mer öppen och magnetisk.
Jag älskar
för det
ordet, magnetiska morgonrutin, för att det är så här, när vi är, det är som att titta tillbaka i sin kärna. Mm. För exempel när jag kom hit morgonen, alltså jag är glad att vi tagit oss igenom ett helt avsnitt, för jag är så här, jag sa till dig typ dagen innan, samma dag innan mensen kommer, det har varit två helt sjuka veckor som vi också pratade om energimässigt. Men jag känner ju bara så här, nu när vi har inte igen, hur jag mer och mer bara landar in i liksom min kärna. Mm. Och det är ju där vi får den här magnetismen. Det är ju där vi kan liksom, för att vi är bara oss själva. Och det är det mest magnetiska som finns. Någon som bara är i sin sanning, är sig själv och skiter liksom i vilket. Och vi kan ju hitta dit genom tid för oss själva, som du säger, röra kropp. Jobba, ritualer, allting som tas till den här kärnan.
Ja.
Så det är så viktigt. Magnetisk morgonritual.
Ja, men precis. Man får hitta sin egna. Ja. Och det är viktigare än att bara sätta sig. Och grejen är också när vi då gör den, då kommer vi också möta allt annat under dagen på ett helt annat sätt.
Det är så fint, för det kan man ju verkligen få i din app. De här korta, små, givande stunderna. Om man inte har liksom en timme att åka till ett gym och sen tiden dit och tillbaka och allt vad det innebär.
Exakt.
Gud.
Härligt ju.
Jättefint. Ja. Gud, vi har liksom inte koll på tiden här för att vår lilla poddgrej dog här i mitten. Men jag tror att vi är över en timme och det var så fint att få komma hit idag och träffa dig. Du ska ju till Elle-galan ikväll.
Ja, snacka om från ena till det andra.
Ena till det andra.
Men det ska faktiskt bli kul. Ja. Jag ska gå dit med min kille, vi ska ha en liten staycation i stan. Det kommer väldigt mycket av mina kompisar som är där. Så jag ser fram emot att ha en så här kul kväll på stan.
Och som vi pratade om, så att embrace det med skönhet istället för att, liksom att det ska vara något att sätta i världen. Någonting som man kan leka med, vara kreativ, som du säger, din dotter som alltså älskar de här färgerna, så kan man ju säga, som kreativ skapande.
Verkligen.
Man får gå in med det här.
Ja, alltså jag är så peppad. Men tack snälla för att jag fick vara med. Superfint.
Tack så jättemycket. Och var hittar man din app?
Ja, men appen hittar man på Body & Soul Care Club på Instagram eller på min hemsida justfindabla.se och sen såklart på min Instagram som heter justfindabla.se. Där samlar jag ju typ allt. Så det är bara kika in där om man är nyfiken.
Så fint. Jag hade ju velat prata mer om synk idag som du har släppt, men det får bli ett annat avsnitt.
Absolut.
Ja, tack för att du kom.
Tack.
Tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.